Men... Nej, jag skojar bara.
Då går intro.
Du lyssnar på Vägen Hem, en podd där vi, Simon och Heiner, samtalar om församling, lärjungaskap och livet med Jesus.
Här delar vi våra tankar och funderingar om hur vi som Jesu lärjungar och kyrka på 2020-talet kan hitta vägen hem i en tid där riktningen ständigt ändras och möjligheterna aldrig tar slut.
Och du som lyssnare är med på resan, vägen hem.
Välkommen till podd nummer 5.
Jajamän.
Idag har vi med oss Hanna Brandvik. Välkommen.
Tack så mycket.
Det är väldigt roligt att du är här. Du är en gemensam vän till Heiner och mig och du är väldigt engagerad i sociala frågor. Så vi bad dig att komma hit så att vi kan få prata med dig om saker som har med dig att göra.
Ja, det kan man säga. Ja.
Känns jättespännande. Tack att jag får vara här.
Kul att du är här, Hanna. Vill du berätta lite om dig själv? Vem är du? Vad gör du i livet?
Ja, Hanna heter jag som sagt och jag tillhör också ledarteamet i Kungsholmskåren tillsammans med Heiner. Jag bor ute på en ö utanför Stockholm med min man Jonas. Och jag tänkte tillbaka på när träffade jag Simon för första gången. Jag tror att det var på en minibuss i Zambia.
Ja.
Skumpade vi runt några veckor.
Det var härligt.
Bara det skulle kunna vara ett avsnitt. Ska vi prata om det istället?
Det kan bli ett senare avsnitt. Det blir spännande. Och det var en väldigt härlig resa.
Det var det.
När träffade du Heiner? Träffades ni första gången?
Det var ju genom Heiners kommande fru var det väl då, Kristin.
Det var det då, ja.
I något sammanhang. Jag och min man bodde i Göteborg för sist och där 8 år sedan ungefär. Mm. Och då bodde Kristin också där en period så vi tillhörde samma kår och liksom samma vänkrets. Och någonstans där efter att hon hade lämnat Göteborg och till Kanada träffat Heiner. Nu blir det en podd om dig istället här, Heiner.
Tack för det.
När vi liksom sammanstrålade så där ibland som man gör med vänner man liksom har sedan tidigare. Så någon gång där träffade jag Heiner första gången.
Precis. Och sen när vi flyttade till Stockholm från Tyskland, då blev vi ju del av samma församling och umgicks lite mer. Och sen dess har vårt vänskap vuxit mycket.
Precis.
Härligt.
Mm. Danskurs bland annat kan man tipsa om man vill komma närmare sina vänner. Det ägnade vi oss åt i vintras.
Precis.
Vad spännande.
Ja. Men Hanna, vad gör du till vardags?
Till vardags så jobbar jag inom Frälsningsarmén. Och jag har först gjort en 10-årsperiod faktiskt på Frälsningsarméns avdelning för internationellt arbete.
Wow.
Så fattigdomsbekämpning i liksom alla ordets bemärkelser. Väldigt kort om det bara, om det är någon som inte vet. Så finns ju Frälsningsarmén i mer än 130 länder tror jag att det är nu. Så väldigt tidigt i liksom vårt uppdrag och vår förståelse av det arbete som vi kan göra för Gud i världen. Så kom det här med att just bekämpa fattigdom på olika sätt och sociala orättvisor. Och att det faktum att vi har en närvaro i så många länder runt om i världen gör att vi har en ganska unik möjlighet att just jobba mot sociala orättvisor på en gräsrotsnivå och samla ihop erfarenheter och liksom verklighetsbilder från stora delar av världen.
Mm. Det är häftigt.
Ja, verkligen. Så det jag fick lov att göra då under 10 års tid var att stötta arbetet framför allt i östra och södra Afrika. Mm. Då var det bland annat jordbruksutveckling, kvinnors företagande, vatten och sanitet, sådana frågor. Så att jag blev fast där ganska länge.
Vad häftigt, väldigt kul. Det är ju en bra påminnelse också för oss som är del av Frälsningsarmén här i Stockholm. Att se att det finns en, liksom, en större del av Frälsningsarmén som finns överallt i världen där man verkligen hjälpa människor på väldigt praktiska sätt. Det är väldigt härligt att höra och ha den delen. Men det jobbar du inte med längre nu då. Men du har ett annat projekt som du håller på med i Stockholm, va?
Ja, precis. Idag sedan nästan ett år tillbaka så ansvarar jag för en lokal verksamhet här i Stockholm som är en plats dit man kan få komma om man har blivit utsatt för människohandel eller människoexploatering. Mm. Eller om man har en livssituation där man ligger i riskzon för att utsättas. Och vi är en plats, Safe Havens heter arbetet, dit man kan komma för att få juridiskt och socialt stöd på olika sätt. Så vi vill helt enkelt vara en trygg plats mitt i en väldigt otrygg livssituation.
Om man tar ditt nuvarande liksom jobb och hur du verkar och backar tillbaka till det här med fattigdomsbekämpningen tidigare. Det känns som att du har hamnat i ett visst skrå. Är det en slump eller finns det en drivkraft som har liksom lett dig dit?
Nej, det finns absolut en drivkraft för att vi kommer nog in på det. Att det ligger väldigt nära min förståelse av lärjungaskap och tro, vem Gud är och vad han vill med oss människor. Just det här med människovärde, social rättvisa och hur samhället helt enkelt fungerar. Där jag tänker att vägen kanske inte alltid har varit så självklar för mig eller att jag har sökt mig, men jag tror att jag nog har blivit ledd av Gud och att ha fått jobba både med orsaker till social orättvisa men också dess konsekvenser lite mer lokalt i Stockholm idag då.
Just det.
Är en nåd verkligen och en förmån.
Och det är just därför vi tycker det är så roligt att du är här idag, Hanna, att få prata om de här frågorna som har att göra med tro och socialt engagemang, där du verkligen är en inspiration. Jag är verkligen nyfiken på att höra mer om hur du ser på förhållandet mellan att vara kristen, vara lärjunge och ha de här engagemangen i sociala frågor.
Jag har, så länge jag kan minnas egentligen, sett berättelsen om vem Jesus är, vem Gud är, vad hans rike är, genom ett filter av social rättvisa skulle jag säga. Att när jag läser Bibeln så är det liksom det som kommer emot mig. Det är den röda tråd jag ser som knyter samman liksom lärjungaskapet och vem Gud är. Och att social rättvisa ur ett bibliskt perspektiv handlar ju inte om rättvisa i benämningen att jag får det jag förtjänar, utan det handlar om att Guds ansikte på något sätt är vänt särskilt mot de mest utsatta. Att han faktiskt tar parti, att han tar ställning i världen för de mest utsatta och liksom kallar oss att göra samma sak.
Wow.
Att följa i det. Och jag tänker med tacksamhet framför allt på ett bibelställe som jag, när jag läste det första gången så var det som att någonting bara liksom knockade mig av wow, det är den här guden jag tillhör och liksom får tro på och tjäna. Och det är Jesaja 58. Och där skulle jag verkligen vilja uppmuntra alla att läsa i sin helhet och verkligen ta till sig av vad det innebär. Men vi har valt ut några verser här.
Precis, det är ju ganska långt kapitel ändå att läsa i en podcast. Så här. Men jag tänkte läsa vers 6 och 7. Där står det så här: nej, detta är en fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd med den hungriga. Ge de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne när du ser honom. Väldigt konkreta utmaningar för oss som kristna också. Det blir liksom, det blir praktiskt, och när man tänker på att de här orden är ju urgamla. Alltså det är ju inte liksom...
Det är nymodigheter.
Precis, det är inte bara nu ska vi kämpa för social rättvisa i samhället, men det är verkligen som du säger också, Hanna, något som går igenom hela Bibeln som ett röd tråd. Spännande.
Ja, men verkligen. Och jag tycker det är fantastiskt med de här orden just för att det kommer in i en kontext av att människan liksom frågar sig hur ska vi behaga Gud, och att han då som bollar tillbaka med att det absolut viktigaste för mig är hur ni behandlar varandra. Det är någonting väldigt stort i det.
Alltså det är ju så häftigt, och för här blir ju någonting som kan vara i vissa fall lite teoretiskt och intellektuellt kring kristen tro, här blir det fysiskt på något sätt. Alltså när Gud blir och när tron blir möjlig att ta på det här sättet. Jag får nästan lite ståpäls här i stolen när man sitter liksom. Det är så häftigt. Och det här du berättar om att genomsyra liksom hur du har läst Bibeln, det som står ut. Alltså det önskar jag ju ännu tydligare för mitt liv och mitt lärjungaskap, och också kunna förmedla det på ett tydligare sätt. Liksom. Det här, när någonting blir verkligt så får du en helt annan mening alltså. Det är så häftigt. Tror du att man behöver vara liksom en... För de här frågorna kring social rättvisa och så här, finns kanske en nidbild över att det är alltid en person som är den här varme, omfamnande, liksom en people person, som bara liksom vad man ser på den så vill man krama om den. Ja, men vi vet ju alla att det finns en del sådana människor. Är det bara de människorna som kan och bör engagera sig i det här?
Det är en bra fråga. En fråga som jag har brottats en del med själv och gör än idag, för att jag är inte riktigt den personen själv som alltid är den som är liksom socialt på topp eller liksom, ja, extrovert eller supersocial så, utan jag kan vara ganska liksom i mig själv i perioder. Jag tror att vi är kallade att vara people persons på ett sätt, i benämningen av att som sagt se betydelsen av hur vi behandlar varandra, men inte enbart tänka på en individuell nivå utan också på en samhällsnivå. Så på det sättet tänker jag att det ligger en kärna i lärjungaskapet och evangeliet som handlar om andra människor, men på alla nivåer så att säga.
Just det.
Och att kunna se liksom samhället, både det vackra och det destruktiva, tänker jag, ur Guds ögon, och hur kan jag liksom lära mig att se det Gud ser helt enkelt och känna det han känner när jag ser på min omvärld och mina medmänniskor.
Just det, och då är det kanske det perspektivet som individuell vi kan inta som lärjungar, just att försöka se människor genom Guds ögon, som du säger. Vad tycker du är församlingens roll i det liksom, med social engagemang? Hur ska vi som församling ha en påverkan på samhället i den frågan kanske?
Jag tänker så här, att när församlingen mår som bäst, när församlingen liksom fungerar i enlighet med Guds vilja, så kan en del av det, en ganska central del tror jag, vara just nåden i att kunna kraftfullt peka på Guds vision, syn på världen, Guds godhet och Guds rättvisa som en väldigt stark och tydlig kontrast till mycket av det som händer när vi försöker att själva bygga det goda samhället fritt från honom, så att säga. Ni sa det på ett ganska bra sätt i ett tidigare avsnitt. Guds rikes principer utan kungen, var det så?
Ja, just det.
Just det, precis. Så det tänker jag på, att få utgöra den, liksom, att få vara med och peka på den tydligheten, att det ändå finns en dimension som bara Gud kan liksom bidra med in i det vi vill för varandra och för vårt samhälle.
Just det, och kanske den helheten som, eller helhetsvisionen som social rättvisa ändå är, den finner vi bara när Gud är en del och är centrum i det här. Vi kan verka för social rättvisa, men om den biten inte finns på plats, då blir det ingen helhet, kan man säga.
Det blir komplett på något sätt.
Precis.
För möjligheten är ju att om man då verkar för rikets principer utan kungen, att man kommer en bit på vägen, eller hur?
Ja, visst.
Det finns ju så många organisationer och individer som engagerar i de här frågorna utanför den kyrkliga kontext, som inte nödvändigtvis är knuten till kristen tro på något sätt. Och jag tycker det, man vill ju inte förminska det arbetet och vad de människorna gör. Men det finns någonting stort i när liksom den här tronen som då är tom får fylles. Jag tycker det är en så vacker bild av att här är personen som har instiftat det här, som har liksom det här hjärtet som slår för alla de här människorna. Vi ska sikta på den kompletta bilden, tycker jag. För det finns ett dike på andra sidan, tänker jag också. Där man då i alla fall hävdar att tronen är fylld. Jesus sitter på tronen. Jesus är kung och herre. Någonting som jag gärna bekänner. Och som jag vet att många, de flesta hoppas jag kristna, bekänner. men så tar inte livet så uttryck på samma sätt som kanske kungen skulle önska att vi gör. Vad tror du händer i den liksom, i kontrasten där? Varför glappar det ibland?
Om jag får på in, alltså jag tänker ju då tillbaka till det som du delade tidigare, Hanna, med Jesaja 58. För det är ju precis det handlar om egentligen, att det är hängivna religiösa människor som vill fasta och liksom be till Gud, men Gud säger till dem att bolla tillbaka, som du sa, och säger, ja men ni gör ju inte rättvisa samtidigt. Jag vill att ni ber och jag vill att ni fastar, men ni måste också ta hand om de utsatta i samhället. Är det lite så som du också tänker, eller?
Ja, men precis. Det finns ju egentligen, det är så när man väl läser Bibeln med de här ögonen, så liksom hoppar det upp överallt. Och det finns ju faktiskt väldigt många bibelställen där Gud i väldigt, väldigt skarpa ordalag förklarar hur han ser på att tron tar sig de uttrycken, eller snarare brist på konkreta uttryck.
Just det. Ja, och jag tänker där ofta har vi ju profeterna i Gamla Testamentet, är ju sådana personer.
Ständigt tillbaka de här profeterna, ja, precis. Det är härligt.
Men alltså man tänker ju liksom, när de kommer in på gudstjänsten på söndag morgon, vilka är de här personerna som är jobbiga och som liksom ställer bra frågor egentligen och ifrågasätter, vad håller ni på med? Är det här verkligen vad kyrkan ska vara? Och vi har svårt att hantera sådana människor. Tycker jag ofta, för vi vill ha det så mysigt i församlingen och det ska vara bra och vi vill fika efteråt. Men vi behöver ju de här rösterna, desperata egentligen, som påminner oss om att Guds vilja inte är bara att tillbe honom som det sättet som han är värd på att tillbes, men också att vi lever ut våran tro i vardagen. Just
det. Verkligen, precis. Och när du säger det nu, Heiner, så tänker jag att i det så ligger ju både en överlåtelse till att vara en sådan röst, men också att faktiskt kunna höra den när den kommer från någon annan. Just verkligen. Det.
Och där behövs verkligen både typen av personer. En del vill ju göra och agera på den rösten man hör, men en del andra personer är rösten, får förmedla Guds vilja in i sammanhanget. Och jag tänker, om vi pratar om people persons och människor som är liksom lätta och socialt att tycka om, profeterna tror jag inte var den typen av människor.
Ja, verkligen inte.
Så där har ju alla plats i Guds rike verkligen.
Verkligen.
Men behöver man vara kristen för att hjälpa andra? Hur tänker du kring det, Hanna?
Absolut inte, skulle jag säga. Det finns så mycket goda krafter. När man pratar om social rättvisa så är det lätt att man hamnar i liksom att det finns så mycket ondska och liksom brustenhet. Men det finns så mycket goda krafter runt om i världen. Där jag tänker att vi som kristna också har väldigt mycket att lära av hur vi liksom gör det här på bästa sätt. Att visa medmänsklighet och att liksom hitta nya vägar för att utmana i samhället och fästa ljus på det som helt enkelt måste bli annorlunda. Men sen så tänker jag ju också att Gud är liksom god och smart på samma gång. Jag tror att han har ett finger med i spelet i mycket som händer, även genom människor som kanske inte själva har liksom sökt honom aktivt, utan att han ändå har ingångar i människors liv när man försöker verka för det som är rätt och riktigt. Så tror jag att han ändå finns där. Jag vill tro det. Men om vi går tillbaka till det här med Guds rikets principer utan honom, sådär, så tänker jag ju också såklart att det finns en liksom yttersta dimension, den liksom innersta kärleken, det yttersta hoppet som bara kan nå en människa genom en relation med Jesus. Och det är klart att den dimensionen, så att säga, till livet och till rättvisa och liksom kärlek, tror vi ju som kristna att det inte finns någon annan väg till, utan att det är liksom det absolut finaste och den största upprättelsen jag kan få i mitt liv är ju såklart en relation med Jesus. Och jag tror också att när vi som kristna liksom agerar för att verka för hans rättvisa i världen, så är det heliga handlingar och att det också får andliga konsekvenser. Att vi kan inte bara säga att det här är socialt arbete med en agenda, utan det blir något annat.
Just det. Heliga handlingar, jag gillar det uttrycket. Ja.
Och hur tänker du då när man tänker just på evangelium och att man vill sprida liksom budskapet om Guds kärlek och praktiska handlingar? Hur kan det se ut på ett praktiskt sätt för de lyssnare här på podden, men för oss som kristna?
Det är den här 10 000 kroners frågan, alltså vad ska man göra?
Snälla, ge oss ett svar.
Precis. Och där tänker jag, som vi var inne på tidigare, att det finns ju så många rörelser och organisationer och initiativ i världen idag och i Sverige, i vårt samhälle, som verkligen skriker ut efter människor som vill överlåtet engagera sig för de frågor som man jobbar med. Så där tänker jag att det finns så många olika möjligheter att helt enkelt bara ge sig här och ge av sig själv in i något av de arbetena. Så när jag tänker lite mer på vad vill jag liksom förmedla eller vad vill jag tipsa om här, så har jag tänkt lite mer på att verkligen försöka som jag var inne på tidigare, lära sig att, om man känner att det är liksom det som Gud kallar en till, att lära sig att läsa Bibeln med de här rättvisa glasögonen på. För jag tror att när man väl börjar göra det så kan man inte sluta, och att när tron börjar handla om social rättvisa så går det länge inte att särskilja på det och lärjungaskap. Och då behöver man heller inte så desperat liksom försöka tänka att just nu går jag in i ett engagemang för social rättvisa, utan det blir liksom det sättet jag är lärjunge på, och på så sätt så kommer det väldigt naturligt i den man är och i det liv man lever, så att säga. Och att försöka öva sig på att se på sin omvärld på det sättet, både att med Guds ögon se liksom vad är fel och orättfärdigt här, men också hur ser ett samhälle ut när Guds kärlek och rättvisa får råda, och försöka liksom arbeta mot det, helt enkelt. Ledas av den missionen, för det var ju precis det Jesus gjorde. Och kalla saker vad det är, helt enkelt.
Precis, ha en föreställning av hur helheten ser ut och hur Guds rike, om man har en vision om Guds rike, vad det innebär, vad det betyder,
ja,
då lever man emot det. Och liksom, ja, se det framför sig. I Gamla testamentet, för återigen komma tillbaka till profeterna, så finns en bra bok som jag skulle tipsa om faktiskt, från Walter Brueggemann, som heter Prophetic Imagination, där han går igenom just det här att i Gamla testamentet, men sen också i Jesus, att det finns en vision av Guds rike som vi lever in i på något sätt. Att vi liksom föreställer det oss i våra tankar, och sen är det målet som vi lever emot på många sätt.
Och det är häftigt då att den här principen lever emot istället för du gör. Att det får vara en princip på något sätt. För då blir det naturligt, det blir någonting som man inte måste pressa fram. Liksom.
Får jag ge en tanke till?
Absolut.
Som jag också tycker är väldigt viktig. Just när man har att göra med människor som brinner för såna här rättvisa frågor, så tänker jag också att det är viktigt att tänka på att ingen kan liksom bära världens sorger på sina egna axlar. Och ibland, att vara en sån person innebär också ibland att det kan vara svårt att lämna det till Gud, som vi säger. Och att det ligger någon slags, för mig är det lite en deal, det kommer liksom i paketet, att när man ber Gud om att liksom få se med hans ögon på världen och att få, ja, men känna det han känner och liksom gråta över det han gråter, så har man lite grann också tackat ja till det, och då är det inte alltid det lättaste att bara tänka, ja, nu lämnar jag det till dig igen, även om man skulle vilja och vet att man kan, så är det inte alltid det lättaste. Så att försöka omge sig med människor som har samma kallelse och försöka liksom bära det tillsammans, tänker jag är viktigt.
Mm. Det tänker jag går igen för hela det kristna livet. Man kan försöka själv.
Ja. Men lycka till med det.
Ja, men precis. Det går oftast inte något vidare. Och det blir framförallt roligare tillsammans. Liksom. Och det måste ju få vara en del av det som är vägen hem. Att man får ansluta. Även om man är själv, så kan man få ansluta till andra som är på väg i en riktning. Och som förhoppningsvis liksom har en samhörighet i livet mellan bekännelse och handlingar. Liksom.
Men så bra. Jag tänker att vi får tacka dig så hemskt mycket, Hanna. Så roligt, så inspirerande vad du delade med oss. Tack för dina tankar, tack för det exemplet som du ger oss också. Vad det betyder att leva på det sättet. Och jag hoppas att det är många som blir inspirerade av just det här.
Du har lyssnat på Vägen Hem, en podcast om lärjungaskap och församling. Du får väldigt gärna höra av dig till oss om du har frågor eller tankar till mailadressen vagenhempodd@gmail.com. vagenhempodd@gmail.com. Allt gott till dig och Guds välsignelse.